Välkomna till ett nytt avsnitt, ett så kallat specialavsnitt. Vi sitter med en kartong, en låda framför oss, och i den lådan finns en massa, hundratals, kanske tusen olika fotbollskort.
Ja, det är ju så att vi alla bröder här i familjen har samlat på en massa fotbollskort och limbilder i alla år under barndomen och ännu senare än så också. Vi två har ju våra kort i hyfsat bra ordning i album som de ska vara, och vi har koll på grejerna, men vår yngre bror Filip verkar inte ha lika bra koll på sina kort. Han har bara slängt in alla i en skokartong här, så vi ska väl lite utforska vad som finns i den här skokartongen i det här nya avsnittsformatet. Det blir väl nog mest nå gycklas, men vi ska se lite vad vi hittar på. Kanske du berättar lite mer om uppläggen.
Ja, vi tänker väl så att vi drar sitt kort. Fem kort per man. Och ja, vi vet väl att det finns kort tillbaks till, ja, är det VM 2010 eller kanske EM 2008 eller något Champions League där runt de åren och fram tills för några år sedan, så är väl högst 15 år tillbaks i tiden vår yngsta brors samling sträcker sig. Men det finns en blandning av kort från alla mästerskap som har varit på senaste åren och 10 år tillbaks, och ligor och Champions League och sånt. Så är en salig blandning, och vi tänker väl att vi drar 5 kort var och så kommenterar vi vem vi får och vad vi har för första reaktion när vi ser den spelaren som vi har plockat upp.
Ja, och så får vi då 5 kort, så vi får ju i princip varsitt 5-a-side-lag, och som sagt, det är en skokartong. Där hör ni hur jag skramlar i en box, så det blir ju 5 mot 5 då i boxen. Därav kommer namnet 5 mot 5 i boxen. Så får vi se lite vad det här blir då, men det blir väl lite löst och ledigt snack om det spelarna, korten vi får, och så funderar vi hur vi skulle ställa upp lagen och vem som skulle vinna i. Om de här lagen skulle mötas eller så. Ja. Som sagt, det blir väl mest när gycklas det här, men vi prövar att se vad det blir till.
Hallå, vi fortsätter där vi slutade förra gången med sådana här specialavsnitt, 5 mot 5 i boxen. 2 tidigare avsnitten spelade vi in tidigare i början av hösten, slutet av sommaren, så nu kör vi några fortsättningar på den här serien och kör igång igen med att vi drar 5 kort var.
Ja, vi är väl så att jag som börjar i det här avsnittet med att dra 5 kort. Man är lite trög här, så här är ju höstlovstiden då vi spelar in, och vi har varit på lunchbuffet i Dallas, så får se om man orkar få ur sig några ord och funderingar alls. Man är väldigt sänkt här ännu, både mentalt och fysiskt, men nu ska väl bli något av det här avsnittet och få fram lagat en 5-manna uppställning var nu, så är väl bara att köra igång med och dra något kort. Så, jag nappar åt mig ett kort då. Ska vi se. Baksida, jag ser ju redan. En grek. Traianos Dellas. Janortosis Famagusta väl. På Cypern spelar han här på det här kortet. Det är Champions League. Säsongen 2008-09. Får till och med så här fina informan att han är född i Thessaloniki 31 januari 1976. 1,97 lång och 95 kilo tung enligt det här kortet. Så ja, en rejäl pjäs till fotbollsspelare jag får. Går nog in som en stabil pjäs i backlinjen, tänker jag direkt. Är ju Dellas, han kanske annars var mer som från din tid han, och du minns säkert mer av han än vad jag gjorde. Du var med redan 2004 och så vidare, när han var en viktig del i Greklands EM-guld. Så ja, jag minns ju inte så mycket av honom som spelare egentligen, annat än att man har hört och vet att han var bra.
Ja, bästa försvararen EM 2004, skulle jag nog säga. Du vet väl, eller vet du vilket? Han har gjort ett sådant speciellt mål som bara typ har gjorts en gång i ett stort mästerskap. Det var i semifinalen 2004, Grekland mot Tjeckien, så gjorde han ju silvergål målet. Golden goal och förlängning och straffar och sånt är som har varit olika regler, men 2004 så testade man med silvergål. Det betydde att om något lag hade gjort mål i första förlängningskvarten, så stod sig det målet om den kvarten tog slut. Så om någon hade gjort mål då, eller ledd matchen innan 105 minuter var spelade, så vann man alltså matchen. Och Grekland gick till final mot Tjeckien under det EM:et, efter att Dellas hade nickat in en hörna i sista minuten av första förlängningskvarten.
Helt fantastiskt, ja. Så är väl nog han som mest känd för det också. När jag kollar upp han på Wikipedia här, så kommer det fram direkt i den första texten att han gjorde det här silvermålet. Tydligen har han varit tränare efter karriären också. Han avslutade spelarkarriären i AIK Aten 2012. Men ja. Det är väl i Roma som är största klubben han har varit i. Annars främst i grekisk, och en vändo där till Cypern. Och så han var i Sheffield United också faktiskt, Perugia lite där. Så här ja, 53 landskamper, ett mål för Grekland. Så det här målet han gjorde, silvergålet, var hans enda mål faktiskt för Grekland. 53 landskamper, det känns inte som att det ändå är så jättemycket för ett namn som Dellas i ett land som Grekland ändå. Det känns som att han skulle kunna vara, har varit given i landslagstruppen längre än så, fått mer landskamper. Men kanske det var vår gamla Liverpool-favorit Sotiris Kyrgiakos som där kom och började konkurrera utan, och så slutade han eller någonting sånt, vad vet jag.
Oavsett, en av de stora på EM 2004, och alla vet ju att Grekland, det var ju helt från ingenstans går och vinner, helt otroligt. Och mest anonyma laget, ett av de lägst tippade lagen i hela turneringen, går och vinner. Och Dellas var ju Nikopolidis i mål, så har vi Dellas i backlinjen, och så Sagorakis, Karisteas, mittfält och anfall. Det var ju centrallinjen, och Dellas var ju en av de stora pjäserna i det här laget. Så en riktigt fin försvarsspelare du får in i din femmanna uppställning.
Ja, ett välkommet tillskott och en bra grund att bygga laget kring. Man bygger ju helst lag bakifrån. Och nu har jag en back då. Om det riktigt blir kris med det här målvakter, så som sagt 1,97 lång, så han är ju längden då i alla fall för att vara målvakt. Så om inte jag får någon målvakt, så är det stor chans att han får vid karriär som målvakt då här i alla fall. Men vi går väl vidare till nästa kort då, se vem jag får. Ska vi se vem vi drar fram mullodun den här gången. Jaha, en av mina favoriter och en till back. Bruno Alves. Portugisiska gamla storbacken som på ålderns höst där då de kom tillbaka till Serie A under min tid i klubben, eller just när jag kom dit. Kom till Parma och blev lagkapten direkt. Ja, han blev en populär figur i Parma. Jo, några frisparksmål. Var bra där ännu, fast man trodde att han nog för ganska länge sedan hade passerat sitt bäst före datum. Men han blev stor i Parma, och man har ju träffat på honom där några gånger och fått hälspan och så vidare. Så han är en riktig favoritspelare för mig.
Och det här kortet är från någon gång 2010-11 kanske. 11-12 Zenit Sankt Petersburgs tröja han har på sig.
Ja, så här är ju kanske mindre populärt då med en Zenit-spelare eller med en i ryska ligan, men är ju förstås från en annan tid det här ändå vi spelar in idag, men Bruno Alvesen, en riktig favorit och gjorde här bra i portugisiska landslaget också ofta. Ja, han missade väl en straff där i vad är EM 2012 då de åkte ur, så missade han väl en av straffarna, men ja, annars var han väl nog med i truppen 2016 också om jag inte minns fel. Ja, det här intressanta jag minns från Parma-tiden då det var någon som hade varit och tränat med A-laget där då ur mitt juniorlaget där då, så hade ju kanske de hade fått vara med på bänken på någon match och så där, så hade de ju sitt där då och Bruno Alves och gänget skött sig och vad som hände på match där och sånt. Det visade sig att Bruno Alves har en ganska speciell diet på matchdagar. Jag tror nog jag har berättat för dig någon gång, men kommer du ihåg eller kan du gissa vad Bruno Alves diet består av inför en match?
Jag minns inte vad jag var, men jag har för mig var ganska överraskande.
Ja, jag har nog aldrig hört någon som skulle ha en sån här diet, jag förstår inte mig riktigt på han, men han åt bara päron och ägg på match där. Jag vet inte, han måste ju äta stora mängder av här båda då, men ja, päron och ägg består hans kosta på match där. Proteiner från ägg förstås, men ska inte man ha något mer kolhydrater som man får energi, sen vitaminer och vad man får av frukt är väl bra, men det känns ju som en lite bristande diet, men här åt han ännu som 37, 38, 39-åring vad han nu var då han var i Parma, så då var ju som han hade kommit fram till då, säkert under karriärens lopp, att det som funkar som bäst för han, och här fick han och spel som hur bra som helst ännu i den åldern, så kanske är det någon man skulle borde testa själv också någon gång, bara ett päron och ägg på match då.
Bra back i alla fall då. Ja, han var ju faktiskt jättebra, ska vi säga, när han var som bäst. Nu har du två bra backar i laget, Dani Alves, eller Bruno Alves och Trajanos Dellas.
Jo, han kanske inte riktigt ändå fick, om man funderar på Bruno Alves, att han har hans klubbar som han har spelat för motsvarar ju kanske inte kvaliteten som han som backar. Han har ju aldrig spelat i någon riktig av de största klubbarna i världen, fast han helt säkert skulle nog kunna åtminstone var i truppen i någon sån klubb och gör det bra på många ställen. Alltså 96 landskamper för Portugal säger väl ändå att han skulle kunna spela för någon storklubb när han var som bäst. Och 11 mål gjorde han på det också, så han var ju målfarlig. Jo, mål på frisparkar och så vidare. Men ja, han kom väl fram i Porto men var utlånad där ganska mycket olika portugisiska och något vart i Grekland där. Så jag tror inte han var med när de vann Champions League 2004, men sen slog han väl sig in i A-laget någon gång efter det och flyttade vidare till Zenit, sen Fenerbahce, sen Cagliari, sen Rangers och sen Parma då i tre år där han direkt blev kapten. 85 Serie A-matcher står han noterad för, 5 mål. Sen får han ännu till Portugal och någon mindre klubb på typ Cypern innan han, nej Grekland innan han avsluta karriären. Men en stabil grund jag har att bygga på här med två högklassiga mittbackar. Så ja, får väl gå vidare till nästa kort då. Kanske ändå börja hoppas på något mer offensivt. Även om Bruno Alves är kapabel av att göra mål också. Så vill man väl ha något offensivare spets också i laget. Eller nej, innan vi nu helt lämna Bruno Alves och på tal om när jag sa att han inte spelade i någon storklubba, så minns jag ju faktiskt att det var ju väldigt nära, eller ganska nära tror jag, där januari 2019 att han skulle som riktig gammal alltså fått flytt till Juventus. Det var väl typ deadline day där och jag var ju i Parma då, bodde på träningsanläggningen och vi hade varit, jag och de resten av spelarna som bodde där på restaurangen vi var åt just utanför träningscentret, så var vi alltid åt på en restaurang där middag. Jag började vara ganska sent på kvällen och kommer vi tillbaka så ser vi att Bruno Alves sitter ju i aulan där när vi kommer in. Helt packad och klar med någon kappsäck och väskor. Och verkar som sitta och vänt på något transport eller besked eller någonting av något slag. Ja, man hörde ju där då kom fram att Juventus var ute efter honom. De hade väl nå, kanske mittbackskris, de då säkert nå skador och sånt. Så de behöver en korttidslösning. Så jag ryktade som att han och var uppenbarligen ganska nära då att han skulle ha farit Juventus där som nå paniklösning för att de behöver en erfaren mittback kanske resten av säsongen. Men det blev inte så aldrig tydligen. Han var kvar sen dagen efter då såg man i aulan där igen eller i korridoren eller var det var. Så han får aldrig. Vet inte varför inte blev av den övergången, men han var i alla fall nära att slippa till en storklubb då han var som typ 38 år gammal till Juventus, men så blev det inte ändå. Han blev kvar i Parma. Men nu går vi till nästa kort. Ja, som sagt, hoppas på en anfallare eller något i den stilen den här gången. Men det får jag inte, utan här en målvakt och här tackar man ju ändå inte nej till, för här behövs ju också. Här har ju ställt till problem tidigare i den här serien. Här är japanska Eiji Kawashima, VM 2014. Ja, vad minns man av Kawashima? Här är ju från landslaget man minns honom. Jag kommer inte alls ihåg. Kan han spela i belgiska ligan någon gång i tiden. Men hej, nu landslaget man kommer ihåg honom från. Och främst just sån VM-kort 2010 och 14. Har jag för mig att han stod för Japan. Och jo, väl helt okej och bra utan att kanske sticka ut nämnvärt. Men ja, jag tackar för en målvakt i alla fall.
Standard Liège tror jag han spelar i belgiska liga, men han var väl med 2018 också i VM. Och så minns jag, du hade väl ett quiz i förra hösten då jag var VM i Qatar. Då drog du upp några namn på spelare som jag skulle säga om jag tror att de är med i VM-trupperna eller inte. Det var Kawashima ett av namnen. Han var väl faktiskt med som reserv eller tredje målvakt som 39-åring även i VM 2022, även om inte han spela så var han ändå med i truppen.
Det är sant det nu du säger, så minns jag här. 2008 till 2022 står det på Wikipedia att landslagskarriären sträckt sig över, så han avslutar väl där du strax efter VM. 95 landskamper. Inte ett dåligt facit, så han var ju länge med och en viktig del. Standard Liège stämmer ju, Dundee United han var i. Sen 2016 han var i Metz och Strasbourg i franska ligan. Så inte det är en dålig karriär inte ändå, för det har han hållit till i Japan då. Så han verkar ännu också vara aktiv. Nej, former Japanese professional footballer. Han verkar avsluta i våras då. Så. Ja, är ju inte alls dåligt ändå, men en målvakt så behöver inte ha Dellas i mål. Men inte vet jag om jag har så mycket mer att säga om honom. Inte. Hade han väl några räddningar eller stunder, tavlor eller någonting sånt i det här VM:en som han spelar heller som man minns honom speciellt från. Utan är väl en stabil målvakt.
Ja, en bra målvakt som man ser vart fjärde år precis som Ochoa också i Mexiko och några andra sådana som dyker upp nu och då, men det går flera år mellan man tänker på dem.
Lite så ja, men går väl vidare då. Nu får man verkligen börja hoppas på något offensivt. Två backar och en målvakt, det kommer inte göras något många mål om jag fortsätter i den här stilen. Men kanske inte släpper in något mål då heller förstås. Men jag plockar nästa kort. Gräver riktigt djupt ända till botten i lådan den här gången. Vi ska se. Limited edition Champions League 13-14 säsongen. Ilkay Gundogan. Ja, är ju en mittfältare så är ju mest offensiva hittills. Så han har väl haft en del perioder eller stim då han kom in i några målformer i City, men är väl inte en favoritspelare i och med att han just har spelat för Manchester City. Jag vet inte, jag är inte riktigt nöjd med honom, inte vad jag vill ha rent positionsmässigt, och inte heller en spelare man respekterar så mycket i och med att han spelar för City. Man minns ju kanske främst då City, det var väl första säsongen eller någonting sånt för han i City där 16-17 någon gång. Han kom väl typ, kanske var Guardiola värvade han första sommaren kanske, ja. Men han skadade väl sig direkt, typ någon knäskada var bort hela säsongen. City-spelarna gick ju ut med några tröjor att vi är med dig Gundogan eller någonting sånt. Och riktigt dramatiskt, som att han skulle typ ha dött eller någonting sånt. Så fick det ju mycket skit för, eller många. Jo, narrade för det, så det var ju lite kul i alla fall. Men sen har man väl gjort mycket bra för City då innan han flyttade till Barca i sommar. Men ja, har du nog om Gundogan? Han gjorde ju mål i Champions League-finalen där när Dortmund förlorade mot Bayern 2013, men vad har du för kommentarer om honom?
Han är nog en världsklass, speciellt fotbollshjärna, och dessutom har han ju då spelat under Klopp i Dortmund och Guardiola i City, så han har ju fått spel inför två av världens bästa tränare och har varit viktig för båda de klubbarna, och nu på ålderns höst gick han ju till Barcelona där spela för tillfälle, men han har ju varit en av dem i City som i alla fall har betett sig bäst om vi jämför med sådana Bernardo Silva och sådana som har varit. Som Liverpool-supporter har man svårt för han, men jag minns Gundogan, han har som hylla Klopp fast han har varit i City och kunnat bortse från rivaliteter eftersom han har så pass starka band till Klopp.
En av de få någorlunda vettiga City-spelarna kanske vi kan utnämna honom som då. Ja, han har ju nog en bra fotbollshjärna och fått bra utbildning till den hjärnan av både Klopp och Guardiola. Så är väl inte helt fel att få in en sån spelare i laget, kan ju spela. City har ju använt honom som någon falsk nia också i något skede och kan ju som sagt göra mål när han kommer in i det målstimmen, så. Ja, han kommer ju ganska uppenbart att ta en offensiv roll i det här laget mitt, men får väl nog bara gå vidare till mitt sista namn då, eller mitt sista kort, och se vem jag får. Då har man hittat ett kort åt sig och fel väg vänder på honom. En anfallare från Benfica. Champions League 2014-15. Brasse Lima. Och där får jag nog erkänna att här minns jag nog inte riktigt vem här kan vara inte. Inget minne av någon Lima i Benfica 2014-15 perioden. Men jag vet inte om här skulle vara en jag borde minnas för på det här kortet. Det finns sådana stats på det kortet hur bra han är på försvar och mittfält och anfall. Han är ändå 84 på anfall och det är ju ganska bra. Det är väl ungefär lite som FIFA-ratings det här att 84 börjar vara ganska bra. Så vet inte om jag borde ha bättre koll på honom då. Lima, måste väl nog Google nå här och ser att du har framredan telefonen i högsta hugg. Så ska vi se om du har någon info att komma med, för här vet jag inte. Men här är en anfallare i alla fall, så det är ju ganska precis vad jag behöver. Lite brasiliansk flärd också tackar man väl inte nej till i en five-a-side-match.
Ja, det här är nog en spelare som inte jag heller har koll på. Rodrigo José Lima dos Santos, brasiliansk 83-a. Inga landskamper. Men här i Benfica under 2012-15 har han jättebra stats, har vunnit portugisiska skytteligan ett år här. Så han har ju gjort avtryck där, värvad från Braga. varit Belenenses före Sana som från mindre brasilianska klubbar kommer till Portugal och sen någon sejour i arabvärlden, men det är som ingen spelare som har Benfica största klubben där han var i tre säsonger. Så nej, jag visste inte heller vem den här spelaren var. Ibland har man ju ändå koll på sån här, ja, sån här lite mindre kända, men han är som många har så eller liknande namn i portugisisk talande världen som han har inte. När inte man sticker ut något extra då så är det svårt, men Lima, en anfallare i alla fall får du.
Ja, nej, det känns som att det genom åren har funnits ganska många sådana offensiva liknande profiler som kanske handlar i just det Benfica, Porto och Sporting kanske också, så har liknande namn och är ungefär lika bra men aldrig kommit till någon stor klubb, fast det är bra i portugisiska ligan. Men 86 mål på 176 matcher över 6 säsonger i portugisiska ligan. Så inte det ju en dålig spelare jag får ändå, alltså. Portugisiska ligan är ju inte dålig. Han vann trippeln 2014 då med Benfica. Så. Vad blir det? Trippeln hade 2 inhemska kuppar i Portugal. Det måste vara så där, ja. Alltså ligan. Totalt 6 major titles i Benfica. Så. Ja, en kapabel målskytt i alla fall. Så. Det är ju precis vad det här laget mitt behöver. Då Gundogan fick som kanske kan skapa chanser och gör sina mål här och där. Men här verkar ju ändå fått en riktig målgörare.
Och skytteliga segern verkar ha kommit i Braga när jag kollar närmare, och inte i Benfica, men han har gjort det bra i portugisiska ligan under en förhållandevis kort tid, men ganska anonym spelare för oss båda alltså.
Kom i Braga så skytteliga segern, så då har han ändå erfarenhet av att gör mål med sämre, lite sämre kanske leverans bara än Benfica. Så att han gör mål på att kanske själv behöver skapa en del chanser, och är inte riktigt elitspelare han har runt sig som bygger chanser för honom. Och är ju lite ändå som han kommer hamna och gör här i mitt lag, för jag kommer ju formera som Kawashima såklart i mål då. Så har jag 2 backar, är Della så är Bruno Alves. Och sen är det då framåt lite tunt på något vis, känns sig nog, men Gundogan och den här då Lima, så Gundogan får ju försök bygga upp några chanser åt Lima där då, men hej. Ja, känns ändå lite begränsat framåt på något vis. Inte är Gundogan kanske någon spelare som på egen hand skapar saker framåt, och Lima vet vi inte så mycket om annat än att han kanske verkar kunna ändå göra mål då, men han ska ju komma till chanser. Men ja, det är inte bästa laget som har byggts i det 5-5 avsnitten hittills, inte, så vi får väl se då om du lyckas bygga ett bättre.
Verkligen, här har jag väl alla förutsättningar för att få ett starkare lag än dig, men sista frågan ännu är, många som har haft en kaptensbindeln runt armen av dem här, så vem är kapten i det här laget för dig?
Det är sant, Theo, jag ska ju ha en kapten då också. Ja, jag måste ju bara välja Bruno Alves här, kapten i Parma under min tid där. En riktig ledare med rutin, klart Dellas och Kawashima skulle säkert också ha kunnat vara, Gundogan säkert varit kapten någonstans han, men jag kommer gå på Bruno Alves.
Då är det dags för mig att ta mitt första kort som jag får fram här, och jag ser att det är Malaga-tröjan på. Martin De Michelis, en argentinsk gammal mittback som spelade väl i Bayern München och Manchester City och gick till Malaga när det fanns en nyrik ägare där som, det var någon säsong Malaga satsade, och jag gissar det här kortet är väl från 12-13, ja precis. när man lagade gick de till var åttondel eller kvartsfinal i Champions League. Det var väl faktiskt på Sudtribunen mot Dortmund som man åkte ut efter ett ja, faktiskt felaktigt domslut ska vi säga, även om man höll på Dortmund där, för Malaga var ju lite av ett så var ju lite plastigt att de fick någon rik ägare som köpte en massa hyfsat bra spelare, kanske inte de allra största men ändå flera bra spelare, och De Michelis var en sån. Ja, Champions League 12-13 gick man långt, och han var väl med i VM 14 också för Argentina och Joe. Ja, för mig han spelar ganska eller var det 2010, han har i alla fall spelat något mästerskap med landslag och har väl ett par, eller ganska många landskamper också kan jag tänka mig, men ja, jag minns han, jag vet inte om jag är rätt nu, men långsam och ganska hård mittback.
Ja, jag kollar för fullt på Wikipedia här och det är nog lite så jag minns honom också, att kunna göra en del misstag ändå, väldigt långsam känns han ju som. Minns ju då han var i City så fick han nog en del kritik och skämde ut sig några gånger, och de hade minns inte vem var det de hade han som mittback, men var kanske den är Mangala där i några matcher, och det var som riktigt dåligt där, och man njöt ju själv förstås då när de hade svårt. Annars minns man ju han kanske också från Bayern München, ja, där han var mittbackspar med Van Buyten, och det måste nog ha varit ett av de långsammare mittbackspararen man kan kom på här, så ja, sen ja, från River Plate kom man till Bayern München och sen från Bayern då till Malaga då de satsade, och där var ni två säsonger tills satsningen typ lades ner. Fuente till Atletico Madrid var där en säsong, sen Manchester City till 2016, sen en säsong i Espanyol, och så ändå lite kul att han gick tillbaka till Malaga 2017 där han avsluta karriären. 51 landskamper, 2 mål för Argentina.
Där då du har fram hans karriär så står det ju att han 2013 gick till Atletico Madrid, men är samma år gick till City, så han var väl bara någon månad i Atletico och blev nog strul med någonting, och så det har ju hänt några gånger att någon har skrivit på för någonting och sen lämna bara någon vecka senare. Jag minns Skärtel i Atalanta till exempel. Men det måste väl vara något sånt för De Michelis också.
Ja, jag märkte inte först. Men det verkar vara så jo, att han var inte ens 2 månader i Atletico Madrid innan han istället skrev på för City då i september 2013. Så det verkar ha blivit något strul. Ja, han har tagit det till rätten över non-payments upp till 400 000 obetalda löner och bonusar, någonting sånt, så han verkar ha hamnat i något bråk där med Atletico. Ja, det är just före Atletico, eller ja, det är han. Ja, han skulle, om han skulle ha varit med 2013-14 säsongen med Atletico skulle han ha fått vinna ligan med det, så han missar ju Hedo, men han fick väl vinna med City istället kanske, men ja, där är han i alla fall. Jag inte vet om jag har något mer att tillägga om Martin De Michelis. Långsam, ibland misstagsbenägen mittback, men ändå av hyfsat hög kvalitet kan vi väl summera honom som.
Ja, men då tar jag nästa kort, och här har vi Wolfsburg Edin Dzeko. Hej, inte länge sedan Erik Niva släppt When We Were Kings som Wolfsburg säsongen 2008-9, som man har ju det i färskt minne, men och det här kortet är ju från de åren. 2009-10 så är ju säsongen efter att Wolfsburg blev tyska mästare mot alla odds. Edin Dzeko får jag in i laget, så är en till kraftfull spelare, men en anfallare här är ju en jättebra spelare. Wolfsburg, Man City, Roma, Inter, Fenerbahce för tillfället också. Och bosniska landslagen när de tog sig till VM 2014 var ju en speciell upplaga och ett häftigt lag, så är nog en kvalitetsanfallare, bra på huvud och stark.
133 landskamper och 65 mål är ett riktigt bra facit och en giftig anfallare du får där. Känns ju som en spelare som har varit uträknad ganska många gånger i sin karriär. Och folk har väl tänkt att nu blir det inte något bättre, eller nu är väl nog är bara neråt för Dzeko här och nu är han slut, eller så speciellt kanske efter Roma eller där i slutet av Roma. Han var ju jättebra största delen av Roma-tiden, men sen sista säsongen var han väl inte alls på samma nivå som tidigare och så lat och ointresserad ut, men så får han ju till Inter och jo, mycket nytta där också. Även väl då Lukaku lämna första gången, så blev han ju som nya Lukaku där då, kom in och jo, nytta väl. Och så inte var en dålig värvning. Förstås, innan han blev värvad av Felix Magath i Wolfsburg, som vi hörde i When We Were Kings här då nyligen, så var ju ingen som tänkte att han skulle bli någon bra spelare där, var han spelade i bosniska inhemska ligan och tjeckiska andra ligan och sånt. Det var ingen som såg någon större potential i den här gängliga halvklumpiga anfallaren som inte riktigt hade vuxit in i sin kropp då kanske, och inte visade något större tecken på potential. Men galningen Felix Magath fick fram och karva ut ett råämne som kom att bli en världsanfallare. Så är ju nog en häftig story hela Edin Dzeko.
Dzeko såg jag ju faktiskt live här om året i Inter, och då var han ju faktiskt, han blev ju en hackkyckling, hånad av sina egna supportrar för han missade flera chanser i den matchen, men är väl bara ett sånt klassiskt fenomen att man är inte bättre än sin senaste match eller sin senaste touch i det här fallet. Men han har ju faktiskt fått en hel del obefogad kritik genom åren, fast han är alltså underskattad skulle jag nog säga. Men jag ska ta mitt nästa kort nu, så ska vi se vem jag får. Och här har vi en Shakhtar Donetsk brasse, Marlos, 2014-15 Champions League-kort. Orange, svartrandiga Shakhtar Donetsk, som var en garant, en ständig ståndpunkt i Champions League under flera år. Det är väl oroligt, har varit oroligt länge i Ukraina nu, och Shakhtar har spelat på annan ort än i Donetsk. Man har väl varit på spela på andra orter, väl före Rysslands invasion, har varit oroligt i Ukraina länge innan dess också. Men Marlos, en av de här många brassarna som spelar i Shakhtar Donetsk, och är det så att han spelar också i ukrainska landslaget? Var det så att han hade fått ukrainskt pass till och med?
Ja, jag tänkte att vad säger du här, brasse, Shakhtar brasse, han är ju ukrainare och spelat 27 matcher och gjort ett mål för landslaget, så ukrainare som vilken Shevchenko som helst nästan. Marlos, ja. Kommer från Coritiba och Sao Paulo. Rentistas. Först Metalist Charkiv 2012-14 och sen från 14 framåt då i Shakhtar. Innan han 2022 gick tillbaks då, inte hem kanske vi kan säga om han är ukrainare nu och spelar för landslaget, men tillbaks till Brasilien, till Atletico Paranense. Ja, men här är ju en spelare du får dit bakom Dzeko då, som kan skapa saker och teknisk och sådär. Så här är väl bra i en five-a-side till honom i laget då. Landslagserfarenhet då från Ukraina åtminstone. Så är ju lite speciell spelare.
Han var väl med i förra EM-slutspelet också, har jag för mig. Men ja, en i raden av brassar i Ukraina. Man har väl byggt en hel brasiliansk stadsdel där de får bo och lev så brasilianskt man bara kan. Ja, men som sagt, nu är det andra tider, så de kan väl inte bo där någon mer. Men Luis Adriano var väl en annan brasse. Bernard, en annan Shakhtar-brasse. Och vad hette han som Liverpool tänkt värva en gång? Fot i Kina. Det finns många i alla fall som har tagit samma väg som Ukraina, eller Shakhtar har tagit massa brassat i Ukraina genom åren.
Ja, skulle han ha hett något Teixeira som Liverpool skulle värva om. Och Marlos var ju med i EM 2020 eller 21 då. Och det verkar ha varit sista han gjorde i landslaget ungefär. Det är också han inte spelat några landskamper efter 2021. Eller ja, nu slår det mig att Ukraina har ju kanske inte spelat så många landskamper eller förstås där. 2022 då på vintern när Ryssland invaderar så blev det ju lite avbrott. Men nu hade ju spelat landslagsfotboll sen dess ändå, ja. Så. Men det verkar ha varit någon brytpunkt för hans ukrainska landslagskarriär. Det var ju många brassor som flydde tillbaka till Brasilien då. De som spelade i Shakhtar, ja. Shakhtar har ju drabbade. De har ju måste flytta runt och inte fått spel. Eller kunna spela i Donbass. Så är ju problematiskt på mer än ett sätt bara. Men. Ja, då i EM 2021 minns jag att vi skojade ju lite om det här. Marlos i ukrainska landslaget. Jag tyckte det var som ganska kul med en brasse i ukrainska landslagströjorna som kom in där. Inte var en startspelare heller minns jag. Då inte, men han kom in som joker i matchen ofta. Och det gick ju ända till semifinal där de inte hade något kraft kvar mot England. Men de slog ut Sverige.
Kvartsfinal ska vi väl säga.
Ja, så var jag, det ju det här nya EM-formatet som man tänker inte som jag var förr då, att det är semifinaler och kvartsfinaler efter gruppspel. Det är ju tre utslagningsmatcher där före finalen, ja, så är sant, ja. Men oavsett så var ju en fin ukrainsk prestation.
Ja, men jag tar mitt fjärde och näst sista kort här. Ja, då är det en superstar. Kroatien EM 2012-kort här. Luka Modric behöver väl ingen närmare presentation. Alla vet att det är en av vår tids allra bästa mittfältare och spelare överlag. Till och med utsett till världens bästa spelare 2018 när Kroatien gick till VM-final. Så. Ja. Ska vi säga någonting alls om honom eller? Låter vi bara Luka Modric tala för sig själv.
Nej, nu inte behöver man ju säga så det riktigt mycket extra om en spelare som Luka Modric inte. Det börjar väl kanske vara ganska klart att ditt lag nu lär vin mot mitt. Det enda du egentligen saknar är ju en målvakt. Men ja, jag hade ju inte så bra ställt framåt heller så jag kanske inte spelar så jättestor roll. Tänker man nu rent i en five-a-side-match på små ytor och sådana då, där man behöver både teknisk och klok och snabb i huvud så går det väl inte få så mycket bättre spelare än Luka Modric inte. Får man ändå medge. Så jag har ju i princip förlorat redan den här hypotetiska matchen fast du inte har drej alla dina kort redan. Men ja, vad ska man nu säga om Modric är ju en av vår generations absolut bästa och en av tidernas bästa mittfältare förstås. Det är ju häftigt ändå hur han blev i Real Madrid. Man minns ju första säsongen hans där då han blev väl utsedd till La Ligas största flopp-värvning för den säsongen eller någonting sånt. Och sen efter det då kom han ju igång och som han kom igång då så han lyckades ju vända på steken där och är ju alltid häftigt med sådana som klarar av att vända på sådana motgångar. Men ja. Kom ju som fram som ung spelare just när jag började riktigt på allvar häng med och förstå vad man kollade i fotbollen där EM 2008 minns jag. Att han var en av de stora unga talangerna så man har ju verkligen fått följa med hela hans karriär. Blir speciellt när han avslutar om några år här. Nu får se hur länge nu. Han är kvar i Real Madrid den här säsongen hittills. Vi spelar in i oktober som sagt så har det blivit lite mindre speltid. Han ryktas inte vara helt nöjd med situationen så man får ju se vart det tar vägen. Hoppas på ett värdigt avslut där för han i alla fall är väl. Kanske här man kan säga om honom. Minns mig var Peter Crouch sagt att, eller berätta om tiden i Tottenham med Modric och överlag har ju hyllat honom prata om hur bra han är och vad han kunde göra på träningar och vilken nivå han höll. Men de hade ju Harry Redknapp som tränare där då de säsongerna och spel i den deras, eller taktiken verkar nog egentligen mest ha gått ut på att de försvarar och yeah, and then when we win the ball back, you give the ball to Luka and he'll do the rest. Så. Bollen skulle till Modric och han sköter då. Så, eller se till att det händer något framåt. Det var deras spelidé. Någonting sånt minns jag att Krautcha berättade. Ja, säger ju en del av hans kvalitet redan i Tottenham.
Även om det är bra att få en klassspelare som Modric så är det ju trots allt lite tråkigt ändå att få sån här riktigt uppenbara världsnamn. Som jag fick ju Iniesta i något tidigare avsnitt och du fick ju Zlatan. De är bra för laget att få, men vi hoppas ju såklart här då vi väljer bland tusentals kort att vi ska få någon så här lite mer, ja, mindre känd men desto mer roliga anekdoter runt. Alla känner ju till de här världsstjärnorna så. Nej ju. Men det är ju slumpen som avgör. Vi sätter bara ner handen i en låda och drar ett kort. Och nu får jag väl säga om jag får en målvakt när jag drar sista gången. Jag har ingen målvakt nu, men femte och sista kortet sist in i mitt lag den här gången blir. Aha, här är en personlig favorit. Australien, VM 2010, star player, kortet glänser. Jag är kapten, jag är Harry Kewell. Eller var det så att Lucas Neal var kapten, men oavsett Harry Kewell, Australiens största affischnamn någonsin får vi väl ändå säga. Tim Cahill förvisso, men Harry Kewells stjärnstatus början av 00-talet i Leeds och sen när han gick till vårt Liverpool. Och ja, som stjärna för landslaget då där han sköt Australien vidare från gruppspelet 2006 och var ju med då också 2010. Men ja, jättefin spelare, jättefin fot. Nummer 7 på ryggen. Skadedrabbad dock och är väl här som många tyvärr kommer ihåg honom för, men när han inte var skadad var han ju riktigt bra.
Otroligt snyggt kort också, så det glansigt gult och grönt ser bra ut på alla sätt. Och ja, du har ingen målvakt då, men RQL just i det här VM 2010 som kortet är från, så var inte så att han räddade med hand på mållinjen mot Ghana i gruppspelet så att Ghana fick straff. Så han har ju visat färdigheter på att vara målvakt, så kanske är han du får sett i mål.
Ja, återstår att se, men ja, Champions League-finalen 2005 startade han ju fast han var mycket skadad, men han höll ju bara en halvtimme innan han drog sönder ljumsken eller någonting vad nu var, och så hoppar ju Vladimir Smicher in och är ju förstås i efterhand ett byte som, ja, eller ett öde som visar sig bli historiskt i framgångsrik bemärkelse. Men QL, ja, han är ju ändå Champions League-mästare och en del av det laget, men det var ju han som skadade sig i den matchen.
Ja, så var det väl. Benitez litar väl kanske aldrig riktigt på honom ända fullt ut just i och med att han var så skadebenägen, så det blev ju inte vad kanske ändå skulle borde bli i Liverpool för honom. Han är ju, ja, före min tid nu. 2008 står det att han lämnar. Han kan ju knappt spela alls typ två sista säsongerna. För jag har inte något minne av att han skulle spela typ 2007 när vi gick till Champions League-final. Eller något sånt, men det står att han 2008 fot i Galatasaray och inte han varit på någon lån här emellan heller. Vi har hittat på Wikipedia i alla fall. Men före han kom till Liverpool var han ju i Leeds, så där Johan 181 Premier League-matcher och 45 mål, så är ju inte ett dåligt facit. Han var ju inte heller någon nummer 9 på det sättet, utan en kreatör kanske, eller yttre, om man ska säga. Offensiv, men inte en striker, så bra målfacit nu. Ja, och sen Galatasaray där han ju helt bra i några säsonger. Sen tillbaka till Australien och noja arabvärlden och så vidare. 58 landskamper, 17 mål. Är väl skadorna som stoppar ifrån att inte bli mer där då, för han var ända från 96 till 2012 som eller julanskampen mellan de åren, så är ju ett brett årspann, men ja, man skulle, om inte man skulle vara skadad så mycket och länge, så skulle han nog ha fått mer landskamper då. Men har du något koll på vad han gör idag, eller kan du gissa? Jag har kollat uppe här nu.
Det är väl en sån här halvknackig tränarkarriär i lite lägre ligasystem i England. Han har väl varit i någon Crawley Town eller något sånt till och med, och några andra dynggäng.
Ja, han börjar som Watford U23-tränare, sen Crawley Town och Notts County, Oldham, Barnet 2021. Och det var hans sista uppdrag som huvudtränare. Men nu är han faktiskt i Celtic som någon form av first team coach står det här, men det är ju Brendan Rodgers som är huvudtränare där, men han är någon slags assisterande då till Brendan Rodgers i Celtic, så är ju två före detta Liverpool-profiler du har, eller de har där i Celtic, och där finns det förstås en koppling mellan Liverpool och Celtic sen tidigare, som man är glad att banden upprätthålls. Nathaniel Phillips är väl på lån där också som bäst, så Liverpool-kopplingen är nog stark.
Jo, men ja, då har jag mitt five-a-side-lag komplett, och jag fick ju ingen målvakt som du fick, men desto mer namnstarkt får vi väl ändå säga. Men det blir nog att det är Michaelis mittbacken här, blir nog han som får fungera som målvakt, eller flygande målvakt som man får kalla det här, för jag tänker att han ska vara mittback, men han tar i hand om det behövs, men han får nog som kom ganska högt upp i press. Så det är ju QL, Marlos och Modric som, ja, hej som inte en backlinje, men alla tre som mittfältare är ju five-a-side liten plan, så de får jobb. Pass runt hur de vill, bara de hittar fram till Dzeko som skarvar in mina mål på topp då. Kapten blir Modric av namnmässiga skäl. De har mest respekt för honom, övriga lagkamrater.
Ja, det är ju ditt lag som kommer hålla bollen. Ser man ju ganska tydligt, ja. Så har du en farlig spjutspets i Dzeko där då också. Som får tampas med mina. Det här blir en intressant och fysisk batalj där. Det är inga små lirare som ska vara inne och stöka och böka i mitt defensiva straffområde. Det är ju Dellas och Bruno Alves, två stora rejäla mittbackar, och Dzeko där då, targetanfallare. Men så har du sådana mer små nätta tekniker där bakom då, som lär hålla i bollen största delen av matchen. Men om jag ska ha någon chans i den här matchen, så är det ju genom en ramstark defensiv. Kawashima ska stå på huvud. Dellas och Bruno Alves ska spela ihop sig till ett riktigt solidt mittbackspar. Finns kanske ändå chans att de kan göra det. Båda har både spelat i Grekland och Italien, så de har väl någon slags chans att hitta en samförståelse där. Sen får vi ju hoppas då att jag kan gå på kontring, och den är Lima som är någon slags jokekort, att Gundogan kan få fram bollen till honom, och kanske då att han catchar Demichelis off his line när Demichelis har varit upp och styrt spelet som mittback, eller vad du sa att han skulle göra, så då att han är på något vis då ut och hänga tvätt eller ut och cyklar, så kanske man kan få ett överraskningsmål där då, köra en, eller försvara sig till en smash and grab vinst så det överlag. Men ja, favoritskapet är ju nog definitivt på ditt lag.
Nå jo, så kanske lyssnarna får väl avgöra vilket lag som är bäst här av våra five-a-side-lag för tredje avsnittet av 5 mot 5 i boxen. Vi kommer väl ännu släppa några avsnitt till av den här serien, men det här var tredje delen av den här specialserien. Så nya tag nästa gång.
Ja, vi säger tack för att ni har lyssnat. Så säger vi hej då för denna gången.